Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: De pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Amen. Om predikan tänker jag. Jag tänker den inte som en auktoritativ framställning som alla blint måste tro på, utan kanske snarare som ett samtalsunderlag. Är det okej? Oh, vad mycket nickar. Pelle stod med näsan tätt tryckt in till rutan till entrén på dagis. Imman från hans andedräkt väger sig på rutan. Han tar ett tag med tröjärmen och torkar undan så att han kan se klart. Och han fortsätter att spana ut mot den ödsliga parkeringsplatsen. Kommer han snart? Pappa. Pelle har väntat länge. Fröken Eva iakttar honom lite diskret och beredd att gå dit och trösta och säga: han kommer snart. Och så svänger en bil in på parkeringen. En välkänd gestalt lösgör sig och Pelle ser sin pappa med bestämda steg och fram till dagisets entré. Och så vänder han sig mot fröken Eva och säger att han ser glad ut. Det är väl ett understatement. Han fullkomligt strålar. Varenda liten por i hans ansikte har blivit en egen liten sol. Det lyser om pojken. När pappan kommit in så tar det cirka en millisekund innan han hunnit och börjat berätta om teckningarna han har gjort, om det nya spelet han och kompisarna har upptäckt under dagen. Och så går de ut tillsammans. Verkligen tillsammans. Så växlar vi bild. Men det är ju du och jag som står där framför den här fönsterrutan. Försöker hålla den siktbar. Och spanar ut i det djupnande mörkret. Varifrån ska min hjälp komma? Är den frågan som ekar här inne i vårt inre. Vi väntar på Gud. Och ju mer oron, katastrofkänslan ökar hos oss. Krig in på knutarna, skjutningar, sprängningar i vår som vi tänkt så trygga miljö. Klimatet som skenar utan att någon verkar kunna veta hur och var man ska göra. Ekonomin som krisar. Jag skulle kunna fortsätta hela predikan med att berätta tråkigheter. Men jag behöver inte dra hela raddan. De känner vi till så väl. Och så kommer han. Och det är han och jag som går ut. Och vad stod det i Psaltarpsalmen? Mörkret ska vara som dagen. Natten ska lysa. En sån förändring. Så växlar vi bild igen. Så fel jag tar. Det är ju inte du och jag som står där. Det är ju Gud som står där och väntar. Han spanar ut i mörkret. Precis som vi så putsar han dit gärna på glasrutan för att få fri sikt. Och så ser han med en oändlig längtan ut i mörkret. Vad är det han ser? Är det sina heligaste helgon? Eller sina mest tjänstbara änglar? Nej, han ser efter Petrus, svikaren. Och efter dig och mig, precis som vi går och står. Inklusive våra mest genanta hemligheter. Det är oss han spanar efter. Och det är han som på något sätt personifierar det här riket som fariserna frågade efter. Och om det här då, som jag fattar det, är en text som först och främst talar om Guds längtan efter dig, om hans kärlek till mig i all min bräcklighet och trasighet. Vad får det för konsekvens, de här orden, in i min vardag, mitt liv? Förutom det att jag förstår att jag måste vara vaksam. Jag kom att tänka på när jag läste de här orden på grekisk teaterkonst. Det var det nämligen så att författarna ibland körde in i väggen. Hjälten och hjältinnan hade kommit i en helt omöjlig situation. Och alla logiska utvägar var på något sätt förbrukade för manusförfattaren. Och då hade man en alldeles speciell utväg för att komma vidare i dramat. Och det kallades på det vackra grekiska språket för Deus ex machina, Gud ur maskineriet. Och det innebar att någon av gudarna steg ner och gav nya förutsättningar. Och så, the show could go on. Problemet med det sättet att se på oss och historien och det som vi kallar Gud är kanske att vi blir mer ett objekt eller kanske en Kasperdocka som någonting rycker till i, och så sprattlar vi lite och så går det ett tag och så är vi tvungna att få en ny impuls. Men det verkar vara på ett annat sätt med Gud när han vill möta oss. Han går inte in och tvångsstyr systemet. Förvandlar oss till Kasperdockor. Utan han kommer med en befrielse där vi verkligen får vara oss själva. Där allt det rika, kärleksfulla, fina som han lagt in i oss ifrån början, som en grundgåva i vår konstitution, får komma till fullt uttryck. Och så hjälper han oss att sätta en gräns mot ondska och våld, mot fall, fadd, bekvämlighet och likgiltighet. Och han hjälper oss att leva ansvarsfullt, både vad gäller miljö och relationer. Det var med frågan om riket som den här texten började. Guds rike kommer, svarar Jesus. En av delbönerna i bönen Fader vår är tillkommer ditt rike. Och den bönen har mer och mer blivit någonting som finns som en vibrerande underton i mitt inre. När jag möts av de senaste beskeden om illdåden i de olika krigen som rasar i vår närhet. När jag läser om barn som dödar ett annat barn. Ett drama iscensatt av människor som definitivt tappat sin mänsklighet någonstans efter vägen. Och när jag märker den ökade polariseringen mellan rika och fattiga, judar, muslimer, kristna, mellan unga, gamla. Tillkommer ditt rike. Och det är också en förändring som påstås kunna gälla vår fromhetsinriktning. Vi har en sån debatt på gång i varje fall i tidningen Sändare nu. Hur from måste man vara? När räcker det? När jag gick på teologiska seminariet för en ruskig massa år sedan så hade vi en häftig debatt om det fanns någon skillnad mellan att vara frälst och härligt frälst. Det var allvar, ska jag säga. Jag menar, bara en sån sak som att komparera ordet frälst. Försök. Frälst, frälstare, frälstast. Eller? Nej, men det går ju inte. Jag menar, är man en isvak, då frågar man ju inte efter hur inte rep är som räddaren kastar i. Utan då hakar man tag och ser till att komma upp till livet igen. Och jag vill hoppas att inte den spänningen kommer in i våra samfund igen. Gud förbjude. Vi kan ha olika uppfattningar och olika intentioner i vår tro. Det är okej. Men om vi gör våra dogmer eller religiösa upplevelser till slagträ för att drömma till oliktänkande, ja, då tror jag att vi definitivt behöver memorera Galaterbrevet 3:28. Ja, vad stod det där då? Ja, det kanske jag skulle berätta. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Jag höll på att lägga till också, ung eller gammal. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Och jag menar det här Galaterbrevet 3:28. Tänk när det damp ner i Galatien år 40, 50, 60, 70, vad det nu var efter Kristus. Det var revolution. Medborgare i Guds rike. Och så kan man tänka så här om den här texten också, att genom hela historien går en vågrörelse Människan söker det som är mest väsentligt för henne. Hon söker frihet, hon söker gemenskap, hon söker rättvisa eller rättfärdighet. Och det märkliga är ju att de människor som så att säga kommit igenom och upplevt den här livsförvandlingen, antingen man beskriver den i religiösa eller politiska termer, blir lätt förändrade åt andra hållet igen. Gårdagens frihetskämpar är lätta att korrumpera. Och så blir det i historien, både i den profana och det som vi kallar en kyrkohistoria, kallar kyrkohistoria, en ständig pendling emellan kärlekens och rättfärdighetens frihet till ortodoxi, till överdriven församlingstukt, en kamp om vem eller vad som är mest kristet. Ibland i väckelsemötena, i tältmötena annars, så hör man ju predikningar om Kristi andra tillkommelse som blev väldigt, väldigt starka och skrämmande. Och jag tror inte att vi kan skrämma människor till tro genom att skildra Kristi tillkommelse som någonting som vi ska vara paniskt förskräckta för. När Kristus kommer så är han under alla förhållanden vår räddare och frälsare. Jag vet inte om ni känner till Ove Wikström, religionssociolog, präst och psykoterapeut. I sin privata mottagning så träffade han på en man en gång som hade en förunderlig skräck inför blåst. Han var vindfobiker, kom han fram till. Förmodligen har han inte träffat någon vindfobiker, någon av er, och det kan väl kvitta. Men den här mannen hade verkliga problem. När det började blåsa så blev han orolig. Blåste det upp till storm ordentligt så fick han panikångest. Och så kommer han till Ove Wikström. Och efter en hel del fiskande i den där mannens minne så kommer han fram till en situation där han varit tillsammans med pappa och mamma på möte i kyrkan. Det har varit en mycket engagerad pastor som hade talat om hur vinden kommer från öster. Alltså det var kommunistväldet som han fruktade på den tiden och tänkte att det var en bild av antikrist. Och han lade ut texten mycket, mycket ordentligt, den här brodern, om hur det skulle blåsa straff och eld och elände över det här landet på grund av ogudaktigheten i Sverige. Och pojken hade märkt hur rädda pappa och mamma blev och hur hela stämningen i den här församlingen förändrades. Och det har gjort ett sånt oerhört starkt intryck på honom att han, när han sen råkade ut för lite grann fysiska blåsväder, så fick han en omedveten, väldigt stark påslag av fruktan. Och när det här sambandet började på att klarna för oss och han mer kunde öppna sig för att ta emot Jesus som kärlekens befriare och frälsare, så försvann de där symptomen så att säga av sig själva. Han som kommer, han kanske kommer i en väldigt svår tid. Det är inte besvärligt för oss att fatta allvaret i det här som Lukas skildrar för oss utifrån vad som faktiskt händer i vår värld idag. Men ändå är det på det sättet att han som kommer är kärleken själv. Han kommer inte för att straffa dig, utan därför att han älskar dig och att han känner din längtan på långt, långt håll. Och så är vi tillbaka i entrén till dagiset. Och där står Pelle. Och där gör han sin stora upptäckt. Ja, men det är ju pappa som kommer. En sån befrielse. Amen. Så hjälper det oss att leva i en besvärlig tid med många utmaningar och mycket rädsla. Tack för att du vill möta oss med din frid och din kärlek. Och hjälpa oss att vara rädda. Rädda om det vi har i dig. Men inte för något annat. Amen.